kul att du klickat dig fram till sjuka fakta. Innan du börjar lyssna på Kreativ Mythbusting om kroppen och hälsan vill jag passa på att meddela att det numera går utmärkt att prenumerera på podden. För så lite som 20 kronor kan du via Acast Plus bidra till poddens fortsatta produktion och samtidigt slippa reklamen i varje avsnitt. Det går även utmärkt att swisha valfri summa till 0708 62 62 61 och pengarna, ja, de går oavkortat till produktionen. Alla bidrag uppskattas oerhört och hjälper oss att komma närmare målet mot att skapa ännu en ny säsong. Nu ska jag inte hålla dig längre, utan nu väntar en kort reklamsnutt innan du äntligen får ta del av lite sjuka fakta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, då var det säsongsavslutning igen. Avsnitt 30. Den här säsongen har tagit lite tid att få ut på grund av livet i övrigt, men jag hoppas att ni har haft överseende med detta. Vi avslutar stort med ett riktigt spännande ämne som väntar alldeles runt hörnet. Vad som väntar efter det här avsnittet, ja, det får ni höra efter avsnittet. Men jag vill redan nu passa på att tacka er alla som lyssnat sedan begynnelsen, ni som hoppat in då och då, och ni som nu för första gången lyssnar in. Utan er, ingen podd. Sjuka fakta toppar just nu spellistor varje vecka, har lyssnats på i över 100 länder. Jag tror närmare bestämt att det är 103 nu när detta spelas in. Och saknar bland annat Grönland och Papua Nya Guinea ifall någon har vägarna förbi. Skämt åsido, det här är ju helt sjukt. Och för att vara ärlig, lite svårt att smälta. Tack för att ni låter podden leva vidare. Mr. Trump, take it away.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Sjuka fakta. Podden där vi som så många gånger förr tar oss an ett ämne om kropp och hälsa kring vilket det florerar mängder av tankar, idéer och påståenden. Sen ger jag mig ut på jakt efter dem i landet som kan detta bäst och ta till alla tänkbara medel för att övertala dessa ovärderliga hjärnor att dela med sig av sin mångåriga kompetens för att du som lyssnar ska kunna bli lite mer upplyst och lite vassare på att sålla bland vad som är sant, vad som är falskt och vad som landar någonstans mitt emellan. Simon Kyrös heter jag, hälsopedagog och läkare, och dagens ämne är könsinkongruens. Med mig på detta ämne har jag en av Sveriges ledande könsoperatörer, professor Gunnar Kratz. Gunnar är utbildad på Karolinska institutet i Stockholm och även i USA vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital i Boston. Nu får du nästan rätta mig, Gunnar, om jag är ute och cyklar. Han är överläkare i plastikkirurgi på universitetet i Linköping där han är ansvarig för könskorrigerande kirurgi. Han är inte bara själv en könsoperatör, jag vet inte om man kan säga könsoperatör, utan reser världen över och både utbildar och assisterar andra som behöver Gunnars spetskompetens och mångåriga erfarenhet. Och nu blir det en lång intro här, men om det inte vore nog så finns det bara en enda universitetsprofessur i Sverige i plastikkirurgi, och den har ju Gunnar själv. Nu ska vi inte tro någonting annat här, men som ni hör finns det ingen annan i vårt land och kanske rent utav väldigt få på vår planet som skulle kunna hjälpa oss bättre att reda ut alla nyanser av hur det är att göra det som förr ansågs ligga i Guds händer enbart. Att bli man och att bli kvinna. Välkommen hit Gunnar!
Tack så mycket!
Har du suttit tålmodigt där och väntat på det långa CV:et och det långa introt? Du, hur står det till?
Alldeles utmärkt. Jag är på kirurgveckan nu och förkovra mig.
Ja, precis. Du är ju på besök från Linköping egentligen.
Det stämmer.
Och när du är i Stockholm så passar jag på att haffa dig lite smidigt mellan föreläsningar och andra utbildande moment.
Precis.
Du, en första fråga som jag blev ombedd att fråga dig. Vad har du för titel på ditt visitkort?
Där står det professor och överläkare i plastikkirurgi.
Mm. Kort och gott.
Ja. Inte könsoperatör.
Inte könsoperatör. Nej, kan man säga könsoperatör? Säger du operatör? Nej,
jag har aldrig hört det tidigare. Utan man säger plastikkirurg med specialinriktad på genitalkirurgi kan man säga.
Det låter lite mer städat och korrekt. Nej, för det här, vi kommer ju komma in på det strax. Men det här med hur man benämner saker i det här fältet är lite som att gå mellan glasskärvor och på äggskal. Alltså.
Ja, lite så är det. Och det beror på, dels på att vi har ändrat namnen under årens lopp. Att exempelvis det vi gör, operationerna vi gör, som man ju för könsbyten, men vi byter ju inga kön, det är inte så att vi flyttar kön från en person till en annan på något sätt, utan då säger vi att vi könsbekräftar, vi utgår ju från det kön som personen har, den identitet personen har, det som personen själv upplever, och det könet vi, eller könsidentiteten vi bekräftar, så det heter ju könsbekräftande kirurgi. Det kan vara svårt också med, när vi pratar nu om olika typer, ja, man går från ett kön till ett annat så att säga. Då måste man också ha klart för sig att idag så utgår vi alltid från den könsidentitet som personer har. Och därför kan det bli svårt också när man pratar om personer. Förr i världen så sa man ofta man till kvinna person eller kvinna till man person. Beroende på hur man skulle operera. Men då gick man från det biologiska könet om man hade en snopp eller snippa. Idag så säger vi istället att vi opererar en person som tilldelades exempelvis kvinnligt kön vid födseln men har en manlig identitet. Och det kallar vi då för en transman ofta för att förenkla hela. Och en transkvinna är en person som har tilldelats manligt kön vid födseln men som har en kvinnlig identitet.
Just det. Nu sa du könsbekräftande kirurgi. Mm. Man genomgår ju också någon typ av hormonell behandling.
Precis.
Heter det könsbekräftande hormonbehandling då?
Ja,
eller?
Exakt.
Ja. Det är bra. Jag lär mig också medan vi sitter här och tar oss igenom ämnet. Du, i regel, nu är det ju, vi är ju pang på det. I regel brukar jag ju börja ofta med lite personliga frågor så att lyssnarna får veta lite mer om vem du är. Varför valde du läkaryrket?
Oj, ja, jag är inte en sån här person som bestämde mig tidigt i gymnasiet att jag skulle bli läkare på något sätt. Utan när jag gick ut gymnasiet så hade jag ingen aning faktiskt om jag skulle vara ärlig. Men jag blev räddad, inom citationstecken, av militären. På den tiden var man tvungen att göra militärtjänst som kille nämligen. Så jag hamnade upp i Arvidsjaur 14 månader och fick tid att tänka. Och så hände en del saker som gjorde att jag förstod att det här skulle kunna vara spännande. Jag hade aldrig sett ett sjukhus när jag gick i gymnasiet. Men jag blev något som heter jägargruppens sjukvårdsman. Det innebar att man fick säkert 2-3 dagar extra utbildning i sjukvård. Man kände sig väldigt välförkovrad. Och då, ja, det hände ju alltid saker när man är i militären och varje gång det hände någonting jag fick hjälpa till så kände jag att det här passar mig. Och sen blev min syster sjuk också, hon var på sjukhus och jag var mycket, pendlade mycket till radiumhemmet här på Karolinska. Och fick se riktiga läkare faktiskt in action. Och då kände jag att nej, men det här verkar vara någonting för mig.
De 2-3 dagarna med lite personliga erfarenheter gjorde liksom att Sverige fick den här kompetensen. Då du jobbar i en kontext där din patient upplever att sin könsidentitet dissonerar med sitt biologiska kön, alltså inte stämmer överens, har du en tydlig åsikt i frågan om hur många identifierbara kön man potentiellt kan välja mellan? Mm. Eller är det en känslig fråga?
Kön är så väldigt mycket. Det kan vara, vi har ju könsidentitet, men sen har vi också biologiskt kön, genetiskt kön, könsuttryck, juridiskt kön. Det finns många olika sätt att se på kön. Då är inte alltid att de här olika könen stämmer överens. Och då kan man få väldigt mycket olika kombinationer. Men pratar vi om könsidentitet, hur man upplever sig, då upplevs ju, de flesta har en klar upplevelse om att man är man eller kvinna. Sen de personer som kommer till mig som har en könsinkongruens eller könsdysfori som det kallas, då råkar det inte stämma med det genetiska biologiska kön man har. Men de är ju övertygade om vilken könsidentitet. Så där är man man eller kvinna. Eller så har man då inte den upplevelsen att man är man eller kvinna. Och det vi kallar för icke-binär. Och det kan ju vara väldigt, ja, ett ganska stort område, flytande område som idag inte har definierats så väldigt bra egentligen. För det är en personlig upplevelse att man känner sig verkligen som man eller kvinna eller känner sig både och. Att man vill inte hamna i ett fack där du är man, du är en kvinna. Och det spelar ju ofta över lite grann på andra saker i samhället också. Man vill inte klassas in i olika fack. Då kommer man in på den här queer-rörelsen som då ofta man slår ihop tillsammans med icke-binär ibland. Men det är queer lite större ändå, för då är det, vill man inte delas in i fack whatsoever. Medan just icke-binär, då pratar vi just om könsidentiteten, att det inte är ett och nollor. Och det bakomliggande orsaken är att man kan uppleva att man är man eller kvinna, det vet vi inte idag.
Vad är det bästa med att jobba med könskorrigering? Eller könsbekräftande kirurgi? Nu måste jag försöka rätta mig själv här under samtalsgången.
Ja. Jo, det, ja, men det bästa med det här, jag som kirurg, jag älskar att operera. Efter kirurgkursen termin 8 så bestämde jag, eller under kirurgkursen på en gång, kirurg ska jag bli bara. Så jag började vicka väldigt tidigt innan jag är färdig läkare som kirurg. Och sen har jag sökt mig fram till ett område där man får operera väldigt mycket och väldigt brett. För inom plastikkirurgin så är vi ju inte begränsade till olika kön eller olika åldrar och sådana saker, utan vi opererar på alla typer av människor och det är våra metoder som begränsar oss egentligen och gör att vi har väldigt mycket olika operationer att genomföra. Och inom plastikkirurgin så är könsbekräftande kirurgin, skulle jag säga, det område, det subområde där man får göra absolut mest olika operationer. Och så det är väldigt roligt. Och det andra, det är att patientgruppen eller personerna som jag får till mig, de är en väldigt, väldigt trevlig grupp. Dels är de, ja, för att vara läkare så är det intressant att jobba med personer som är fullt friska, ofta unga, väldigt, väldigt väl pålästa. De kan det här lika bra som du själv i princip, ibland till och med bättre, de nya sakerna som händer på forskningsfronten. Så att du måste vara påläst och du kan diskutera med patienten. Det är inte det att du kommer och uttalar om för personer att ja, så här ska vi göra, utan det är hela tiden en dialog. Och det tycker jag är väldigt roligt.
Mm. Och vi ska ta oss igenom detta fenomen strax och lära oss om vad som kan orsaka viljan att byta kön eller bekräfta könet. Vad som händer med kroppen när en sådan process genomförs. Men först bara lite bakgrund för lyssnarna som har helt olika inblick i det här området. Så vi får lite koll på uppkomst och förekomst. Hur har det sett ut historiskt med att identifiera sig som det motsatta könet?
Mm. Går man tillbaka i medicinhistorien rent och tittar på det som finns beskrivet, så kan man hitta tecken på att det har funnits könsdysfori eller personer med könsdysfori så långt tillbaka man kan komma egentligen. Allting från gamla grekerna, de hade galena som var könsdysforiker som hade olika riter som skrevs ner, så vi vet att det fanns sådana grupper. Det finns i Indien ett par tusen år tillbaka beskrivet Hiras som är en könsdysforiker. I nordamerikanska indianstammar, det är ju spännande, där har man alltid haft tre kön. Man har haft man, kvinna och den som väljer. Nadles eller Vinkte, vilken indianstam man tillhör, heter. Och det betyder alltså den som väljer, den som får välja. Och det sågs eller ses som en stor ynnest att du och jag, vi föddes som män bara rakt av, fick inte välja. Men det finns några fåtal människor som har blivit rörda av gudarna och fått möjligheten att själv välja. Och det är lite spännande att man långt, långt tillbaka i historien alltid har tyckt det helt naturligt i nordamerikanska indianstammar att ja, ibland så får man välja.
Hur länge har man sysslat med könsbekräftande kirurgi då?
Mm, det är också lite exakt, men man kan säga att de här, återigen, de här galena i Grekland, de hade faktiskt en liten rit för sig att de en gång per år så var det några utav då transkvinnorna som helt enkelt skar av sig penis under penisamputation. Och det kan man ju säga, det är ett första steg egentligen. Och det var ett par tusen år sedan. Men pratar vi nu modern tid och mer västerlandet, så de flesta har sett filmen, kan jag tänka mig, The Danish Girl, som beskriver det som brukar kallas för det första försöket till ett modernt könsbekräftande operation. Och historien stämmer ganska väl, och missar lite grann på slutet bara, men stämmer ganska väl.
Klassisk filmindustrin.
Klassisk filmindustrin, ja, för att de missade faktiskt som skulle ha gjort den ännu mer spännande. Men där beskriver man ju då, eller det han handlar ju om, det man brukar kalla för första försöket till könsbekräftande kirurgi. Och det var ju en dansk person som hade tilldelats manligt kön i födseln, och så, ja, lång historia kort, med hjälp av sin hustru så insåg han att jag är ju kvinna, och tog sig ner till Tyskland till en person där som hade ett institut för sexual science. och fick hjälp till en kirurg och helt enkelt ville försöka göra ett könsbekräftande operation. Det innebar i stort sett att man gjorde en penisamputation. Och det överlevde hon faktiskt. Det är bara det ganska stort. Men sen fick man lite hybris där och hon ville ha barn. Och då tänkte man, ja men då tar vi en livmoder för en avliden kvinna och stoppar in där inne så blir det nog bra. Det här var så på 30-talet. Det var långt innan man visste någonting om graft versus host som kallas, att vi inte bara kan flytta organ hur som helst utan att trycka tillbaka immunsystemet. Det stöts ju bort och sådana saker. Och man kunde väldigt lite om infektioner och sånt också. Det slutade givetvis med att hon gick bort. Lilly Elbe som hon hette. Så det brukar inte räknas som den första lyckade, om man säger så. Mm. Utan den mer lyckade, det var egentligen Charles Bernot hette en fransk kirurg som hade en partner som hade könsdysfori, en transkvinna som han träffade och började helt enkelt lära sig och utveckla metoder för att kunna göra könsbekräftande kirurgi på transkvinnor på 50-talet. Och han öppnade en liten klinik nere i Casablanca och opererade väldigt mycket där. Han publicerade ingenting, gick inte ut med någon reklam på något sätt och åkte aldrig på några vetenskapliga möten och berättade om den metoden han utvecklat, utan det spreds helt enkelt med mun till mun bland personer med könsdysfori i världen. Så det var ett lämmeltåg från hela världen till hans klinik där. Och det är fortfarande så att i USA är det ofta man säger när man har sparat upp sina pengar för att kunna genomgå operationer, för det får du ofta betala själv. När pengarna finns där och du ska boka tid och ska åka iväg och göra din könsbekräftande operation, då säger man I'm going to Casablanca. Det är häftigt.
Det blev ett uttryck.
Mm, det blev ett uttryck då. Men han var den som egentligen la grunden till allt det vi gör idag när det gäller transkvinnor. Och han var som sagt inte ute och föreläste och sådana saker, utan det slutade med att det var några amerikanska kirurger som hade hört talas om det här och sa att vi måste få se vad han gör. Så åkte med ner och mer eller mindre kidnappa honom på ett vänligt sätt och tog med honom till ett möte i Las Vegas där han fick stå helt enkelt bara och rita på tavlan vad han gjorde för något. Och det är grundläggande delen där, det är det vi fortfarande använder faktiskt.
Ja, jag får nästan stå på häls. Det är ju imponerande. Mm. Och hur någon har verkat ganska isolerat för att sen bara få möjlighet att presentera det för skrået. Mm. Så att man kan ta det där vidare.
Ja, det är faktiskt det.
Och hur har ditt arbete på området liksom genom åren under ditt yrkesliv påverkats av, för vi kommer komma in på det också, men den här debatten där man ibland kan hävda att kön är en social konstruktion eller inte existerar. Har det på något sätt påverkat ditt jobb, tycker du?
Inte så mycket, kanske. Jag började med det här i början på 90-talet. Mm. Och de där diskussionerna var ju framförallt lite tidigare, 60-70 och början på 80-talet. Man menar att man kan uppfostra ett barn till vilket kön som helst. Och det gjordes tyvärr också experiment med det på 60-talet. Så alla visade att det går inte. Så att jag har inte drabbats så mycket av det. Att man skulle kunna uppfostra någon till ett visst kön. Utan det kan jag inte säga.
Nej. Bra, jag tycker vi börjar få en ganska gedigen bakgrundscheck på området och lite på vem du är som person, Gunnar, och din resa. Och det är minst lika intressant, tycker jag. För dagens samtal, så här brukar upplägget vara egentligen, nu går jag lite av manus, men brukar vara så att vi har några huvudföreställningar. Mm. Och så tar vi oss igenom dem precis i början. Mm. Och sen så kommer vi återkomma till dem i slutet för att de ska funka som någon liten sån här, lite bowlingränna och se att vi faktiskt håller oss inom området. Men under tidens gång kommer det ju en jäkla massa saker som slängs i din väg. Och föreställningarna är idag som följer. Barn och ungdomar får bestämma sig för att genomgå könsbekräftande kirurgi utan att föräldrarna kan göra något åt saken. Känslan av att vara född i fel kropp är oftast en missriktad känsla av annat psykiskt illabefinnande. Könsbekräftande kirurgi minskar förekomsten av psykisk ohälsa och suicid. Könsinkongruens går att växa ifrån. Om man genomför könsbekräftande kirurgi finns det ingen återvändo. Och könsdysfori går hand i hand med sexuell läggning. Känner du igen alla dem, några av dem? Eller?
De känns bekanta.
Ja, de känns bekanta.
De har man hört ett antal gånger här.
Ja, då är vi på rätt spår. Mm, det är väl lite det som är, det är väl lite det som är tanken. Du, lite koll på dig, lite koll på historien. Nu ska vi försöka få lite kontemporär inblick och insikt i det här området. Så det blir några snabba frågor, men för att börja i någon ände. Hur många genomgår könskorrigering i Sverige varje år?
Mm. Ingen exakt siffra, men däremot kan jag säga att det är ungefär 450 stycken personer som ansöker och får tillstånd. och Socialstyrelsens rättsliga råd. Sen går inte alla igenom alla delar i de operationerna som finns. Utan en del kanske bara, transmän kanske bara väljer att ta bort brösten och inte göra en penis och så vidare. Och några enstaka gör ingenting alls. Så att runt 300 ungefär bör genomgå den här operationen per år. Nu har vi haft en pandemi. Och det gör att väntetiden har ökat förstås. Så att om vi kommer igång nu med operationer ordentligt så kommer det säkert bli betydligt flera per år i början här. Vi har då en backlog som det heter med patienter som väntar.
Mm. Och vilken av dessa ingrepp är vanligast?
Mm, det är lite spännande för att fram till 2013 då var det en väldigt stor övervikt utav transkvinnor, det vill säga personer som hade tilldelats manligt kön vid födseln men som har en kvinnlig könsidentitet. Och det tog ju som en självklarhet ända fram till 2013 då det plötsligt bara vände. Dels så var det en väldigt, väldigt ökning av totala antalet personer som ansökte eller som kom in i de här behandlingarna. Men det var också plötsligt en övervikt utav transmän. Så var spännande. Och det, så har det varit så under ett antal år här, fram till ungefär nu. Nu har det jämnat ut sig, så nu är det ungefär 50-50.
Och vad var det som, har man funderat kring vad som hände där 2013 eller där i kring?
Väldigt mycket har man funderat på det kan jag säga. Och först så tänkte vi att det här är självklart. Därför att det hände nämligen någonting 2013. Det var att vi lyckades ändra lagen. Man ändrade lagen efter att vi hade lyckats trycka på en del. Innan nästan, den lag vi har i Sverige som reglerar det här, den är från 1972. Och den var väldigt modern när den kom. Många andra länder kopierade den sen för de tyckte att oj vilken modern lag. Men sen har den liksom inte ändrats och då har mycket hänt i samhället. Det stod bland annat i den här lagen att man för att få genomgå könsbekräftande kirurgier och få byta kön som det hette på den tiden så fick man inte vara gift. Man måste vara svensk medborgare och man fick inte ha fortplantningsförmåga. Kanske talas om det här, man har debatterat väldigt mycket om steriliseringstvånget.
Mm.
Som till och med lett till för ett par år sedan att de som har genomgått före 2013 har ju fått skadestånd till och med. Men det var värre kan man säga än vad det här med att man pratar om steriliseringstvång. För det stod faktiskt att man inte fick ha fortplantningsförmåga. Oftast innebär ju operationen i sig att man tar bort testiklar, tar bort äggstockar och då är man ju steril. Men man fick inte alltså frysa ner sina könsceller, ägg respektive spermier. Före kirurgin. För att då hade man fortfarande fortplantningsförmåga. Och det där var ju väldigt gammalmodigt konstigt. Det här med att man inte fick vara gift. Det baserades på att 72 fick man inte ha samkönade äktenskap. Och det innebar att om en utav paret bytte kön. Då var det ju plötsligt samkönat äktenskap. Och det var ju olagligt. Och därför man tänkte den klausulen. Men det här med fortplantningsförmågan. Det enda vi kunde hitta när vi tittade på vad det berodde på. Det var att de som stiftade lagen var oroliga för att det skulle gå omkring skäggiga män med stora magar. Mer eller mindre. Det var ju som... Den nivå på. Men 2013, vi är långrandig. 2013.
Det är ingenting, jag lyssnar.
Och så hände då 2013 då, att då lagen äntligen ändrades. Tog man bort det här med att man inte fick vara gift, med att man inte fick ha fortplantningsförmåga. Och det här med att man var tvungen att svensk medborgare ändrades till att man ska bo till Sverige ett år som det brukar vara. Och då tänkte vi direkt efter när vi såg den här kraftiga ökningen det året. Ja, nu förstår vi förstås, det är ju lagändringen. Det är självklart, titta vilket nytta vi har gjort med att ändra lagen. Tills vi började åka ut på möten internationellt igen och pratade med andra kollegor runt om i världen som hade sett exakt samma ökning. Norge fick under perioden en ännu större ökning och de hade inte ändrat lagen alls. Så att då insåg vi att det hängde inte ihop med lagändringen här, inte bara i alla fall. Sen var det vad som hände, om det var troligtvis är det att man fick mer... Man pratade mer om det, media pratade mer om det, personer som inte hade förstått vad det handlade om insåg plötsligt att det här ska de kanske gå och prata med någon som kan sådana saker. Det är det troligaste.
Hur många av de här som i alla fall kommer till och söker upp er för att påbörja en process att genomgå en könsbekräftande kirurgi, hur många nekas möjligheten, vet du det?
Nej, alltså under hur många som försvinner ut ur, det borde jag kunna faktiskt. Om jag inte minns, nu vågar jag inte säga säkert, men man räknar med att de remisser som kommer in till utredningsteamen, jag sköter inte utredningen, jag är ju kirurg, så är det ett antal, jag kan inte ihåg om det var 20% som direkt, jag tror 20% som mer eller mindre direkt inte kommer ens till första besöket. Och sen så är det ett antal då som de hittar andra orsaker till. Anledningen till att vi har de här utredningarna i Sverige som är väldigt, väldigt rigorösa, det är för att man inte ska operera någon eller ge någon hormoner som absolut inte är könsdysforisk. Det här är inte, diagnosen är solklar. Det hittas ju under de här utredningsåren, i och med att de är så omfattande som de är. Personer som kanske har en psykos som det heter, kanske alltså fått psykiatrisk sjukdom som gör att man plötsligt tror att man har ett annat kön och sådana saker. Och de tar sig bort. Hur många det är vågar inte jag säga faktiskt.
Nej.
De som sen kommer så långt så att man ansöker till Socialstyrelsens rättsliga råd och då har man ju utreds i flera år, där är det väldigt få som nekas.
Just det. Finns det någon statistik kring sexuell läggning när det kommer till att vilja byta kön?
Det finns väldigt bra studier på det faktiskt. Nerifrån ett av de stora centra i världen, Gent. Utgår nu från personens könsidentitet. Inte vad man håller med benen, utan könsidentiteten. Då är förekomsten av homosexualitet exempelvis exakt lika stor som bland det vi kallar för cis-personer. Det är folk som då inte har könsdysfori. Den är exakt lika, runt 9% ungefär. Så att det finns ingen spännande koppling. Om man utgår från könsidentiteten finns det ingen koppling till sexuell läggning.
För det här var vi ju inne på också precis i början. Du nämnde juridiskt kön. Och det finns ju olika delar i att byta kön om jag förstått det rätt. Mm. Och jag tänkte bara fråga dig lite snabbt på det området. För du kan dels byta rent anatomiskt fysiologiskt med liksom kirurgi och hormonbehandling. Men sen kan du även byta det som kallas juridiskt kön. Vad innebär det i praktiken?
Juridiskt kön innebär egentligen bara att du då får ett nytt personnummer med en annan näst sista siffra. Det är ju så våra personnummer, så är näst sista siffran på de här fyra siffrorna på slutet som talar om man är man eller kvinna, rent juridiskt. Sen innebär det väldigt mycket för dig som person. Bland annat att du har ett nytt personnummer innebär att du måste byta alla dina bankkonton, dina körkort, allt sånt här måste bytas. Att du inte längre registreras på en sjukvård exempelvis med det kön som du tilldelades när du föddes. Vilket kan då vara exempelvis om du då inte tar bort dina bröst men är transman och registrerad som man. Då kommer du aldrig kallas på mammografi exempelvis. Så att det innebär väldigt mycket för personen. Men rent formellt så är det helt enkelt det att du registreras ditt kontrollaterala kön så att säga och får ett nytt personnummer.
Och går det att byta liksom kön juridiskt men inte med kirurgi och vice versa?
Det går att byta juridiskt kön utan att operera sig. Det är väldigt, väldigt viktigt sedan 2013, vilket är väldigt skönt för oss kirurger. Men fram till 2013 sagt, då var man ju tvungen att inte ha fortplantningsförmåga. Då var man ju tvungen att ta bort äggstockar och testiklar. Så var det ju nästan tvång på att man genomgick den genitala kirurgin. Men efter 2013 så finns det inte någon sån lag längre. Det innebär att du behöver inte operera någonting för att byta juridiskt kön. Så det är ganska utmärkt.
Och att bara genomgå genitalkirurgi och inte byta juridiskt?
Nej, det kan man inte göra. Utan du måste ju ha tillstånd, du kan inte bara genomgå den delen. Och det var så här, det var ju intressant för att innan 2013, då man ärendet kom upp i rättsliga rådet, Socialstyrelsen, då bodlades ärendet för att då hade man fortfarande äggstockar respektive testiklar kvar. Och då fick de enligt lagen inte ge tillstånd till att byta juridiskt kön.
Mm-hmm.
Fast nu är det tvärtom, nu får de ett nytt personnummer och sen är det upp till personen själv att höra av sig till oss och säga: nu har jag fått tillståndet och jag vill operera mig, jag vill göra det eller det. Eller bara säga, nej men jag vill inte operera någonting, då behöver man inte höra av sig.
Jag föreställer mig att man kan vara olika säker på huruvida man är född till fel kön eller i fel kropp. Och att dessa tankar och känslor kan komma vid olika ålder. Och om vi stannar lite vid det här med ålder så har media fångat upp en del diskussioner kring just frågan när man som tidigare ska få genomgå ett sånt här ingrepp. När föräldrarna i så fall också kan säga nej och när de kanske inte har någonting att säga till om saken. Hur ser det ut idag? Mm.
I dagsläget så är det så att då är det 18-årsgräns som gäller. Även om föräldrarna säger att jag vill att ni opererar min son som egentligen min dotter så får inte göra det. Det är 18-årsgräns som gäller. Sen ligger ett lagförslag, eller har legat flera lagförslag under flera års tid, där man har velat sänka den här åldern. Senaste var det att man ville sänka till 15 år med målsmansmedgivande. 12 år med målsmansmedgivande och 15 utan målsmansmedgivande. Men det gäller juridiska könet. Men har kvar 18-årsgränsen för den kirurgiska delen.
Vad tänker du själv kring minimiåldern?
Om man ser rent kirurgiskt, ta bort all psykologi runt omkring och de här personerna mår ju väldigt, väldigt, väldigt dåligt under den här perioden. Så att det är ingenting jag säger att man inte gör. Men rent kirurgiskt, krasst kirurgiskt, då vill man egentligen inte operera någon förrän man är färdigväxt, så att säga. Utan rent praktiska skäl. Visst, man kan göra en vaginoplastik som kanske tar bort penis och göra en vagina på en 13-åring. Men den här personen sen är 20 år, då har ju inte det här könsorganet, det har inte vuxit med person och så vidare. Det är ett könsorgan som i stor sannolikhet inte kommer fungera. Man har förstört möjligheten att göra en riktig vaginoplastik, så att säga, när personen har vuxit färdigt. Så att rent kirurgiskt så vill inte operera personer förrän de har i 18-årsåldern.
Och det är intressant att du säger, för jag har hört, och kan absolut inte redogöra för källa, men jag har hört att det kan finnas en fördel att genomföra operation tidigare, alltså typ prepubertalt, för att det annars sker en massa förändringar som man har svårt att reversera. Mm. Kan det stämma, eller är det bara hörsägen?
Inte, alltså, när det är genitalia, alltså, när det är snopp och snippa, då stämmer det inte. För där måste ju ha det material som finns där. Och dessutom då, gör man då använder material som finns på en 13-åring, så räcker det till en väldigt liten vagina exempelvis, som inte kommer växa med patienten. Och då har du en vagina som inte går att använda när personen är 20 år, eller 16 eller 17 år. Däremot kan man säga, när det gäller benstom och såna här saker, då stämmer att, inte kirurgin, men om man bromsar en manlig pubertet hos en person som då har en kvinnlig könsidentitet, då får vi inte de här groteska dragen. Så vi män, vi är groteska avbilder av en kvinna egentligen. Vi fortsätter ju växa med haka, kinder, näsa, händer och allt sånt här. Och det kan man i kirurgiskt sett inte dra tillbaka. Hur mycket kvinnliga könshormoner ska jag ge till dig, så skulle du i alla fall ha din manliga skelett. Det skulle då rent praktiskt vara så fördel om man skulle stoppa den manliga puberteten. För då slipper du dels brösttillväxten som vi tar bort i vanliga fall. Slipper de här manliga dragen i ansiktet och sånt där.
Så att hormonellt för det ena typen av byte eller korrigering så kan det finnas en poäng. Men det lever ju inte i ett vakuum, så att det kanske är lite knepigare än så att...
Ja, det är inte med att stoppa puberteten har ju diskuterats, eller det har inte bara diskuterats, det har vi gjort under ett antal år i Sverige också och runt med världen. Nu har du säkert sett och läst i media att det har varit väldigt mycket diskussioner kring det. Och en diskussion är då vad är det som händer, vad kan vi påverka med andra delar i kroppen, mental utveckling och sådana saker. Men för oss kirurger så kan man säga att stoppa puberteten hos en transman, en person som har tilldelats kvinnligt kön vid födseln, men har en manlig könsidentitet, där finns egentligen bara kirurgiska fördelar. För att ska man då stoppa puberteten och sen ge personen då manliga könshormoner för att genomgå en manlig pubertet, då ska den här personen då, som annars skulle ha fått bröst och alltihopa, får inga bröst som sagt. Man slipper göra att ta bort brösten, det vi kallar för mastektomi, får kvinnliga drag och så vidare. Och när det gäller våra möjligheter att göra en penis, det vanliga sättet att göra en penis är att vi använder klitoris. Och den tillväxer ju då under den här puberteten när man får manliga könshormoner. Och då har vi bättre förutsättningar att göra en bra penis. Åt andra hållet, på en transkvinna, en person som tillhör manlig könfödseln men som har en kvinnlig identitet. Där, visst, det kan få en bra brösttillväxt, vi slipper lägga in en bröstimplantat. Men samtidigt så får vi ingen penisutveckling. Penisen och penishuden är det material vi använder när vi gör vaginan. Så att då står vi i ett läge där vi saknar det material vi brukar använda för att göra vagina.
Vi är inne lite på ålder och nu tänker jag lite mer kring det här med inställningen till byte och hur man liksom tar och särskiljer, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här på ett bra sätt, men identifiera vilka som behöver genomgå sådana här processer. Det är ju en del av utredningen också som du kanske inte är fullt helt delaktig i, men jag fick höra inför det här samtalet av min lillebror faktiskt att han har läst någonstans att de flesta barn ifrågasätter sitt kön någon gång under uppväxten. Och då är min första fråga, är det något du kan bekräfta eller dementera?
Nej, jag kan dementera kan jag säga. Det här är från den gamla dynamiska psykiatrin när man påstod att alla flickor har velat stå och kissa, alla har haft snoppavund som det kallades för, man är övertygad. Jag vågar nog säga att går du ut och frågar dina kollegor här runt omkring eller dina vänner runt omkring, så är nog väldigt få av dem som kommer säga att de har ju, som barndomen hade problem med sin könsidentitet.
Och en följdfråga i den här familjetråden då, från min mor som är psykolog, undrade så här: vet du något om hur man kommer fram till skillnaden i utredning mellan ett naturligt ifrågasättande kring identitet, lite på samma spår, i unga år, och att vara kandidat för den här typen av bekräftande process?
Jag kan inte gå in i detalj på exakt hur de här utredningsteamen gör, men det är en väldigt, väldigt rigorös utredningsprocess. Den här personen genomgår ju ett väldigt stort antal tester, inte bara när det gäller just könsdysforin, de genomgår ju alla tänkbara psykologiska tester du kan tänka dig när det gäller alla andra typer av psykologiska påverkan på personligheten. Och sen är det då ett helt år efter det när man inte bara utreds, utan man kanske observationsår, när personen ska leva fullt ut i den nya könsidentiteten. Är du transkille, då ska du leva minst ett helt år där du går till jobbet eller skolan och ska leva som man fullt ut. Du har påbörjat din hormonbehandling, ditt kropp har förändrats, du ska känna att det här är rätt. Och det är väldigt starka signaler på om du genomgår det och känner bara att utredarna ser att den här personen blir bara nöjdare och nöjdare och bättre. Då är det ju väldigt starka signaler på att det här är en diagnos som är rätt. Jag kan förstå att många personer som genomgår utredningarna tycker att det är alldeles för lång tid och alldeles för mycket. Och alldeles för de har ju känt så här sedan du var 6 år gammal, vet om att jag är ju kille. Det är klart, känns det jättejobbigt att hålla på i flera år och utredas för någonting som du vet själv. Det här är ju solklart. Men anledningen är just det, att man ska vara helt säker. Så säker man bara kan bli när man väl börjar operera.
Okej, vi lämnar åldersfokuset lite och återvänder till osäkerheten kring det egna könet. Och som med allt här så finns det en skala från att vara helt säker på att man är född till fel kön till att man är väldigt, kallar det könsosäker. Och om jag är osäker, vart skulle du säga att jag kan vända mig för att få mer klarhet i detta?
Inom vården så går det till som så att man måste alltid söka inom allmän psykiatrin. Är man vuxen så är det vanlig allmän psykiatrimottagning, och är man under 18 år så är det ju BUP, alltså barn- och ungdomspsyk. Och de känner att det här skulle nog kunna tänkas vara någon könsdysfori bakgrund. Då skickar de vidare till de speciella utredningsteam som finns i Sverige, både för vuxna och barn. Det är ju än så länge så är det uppdelat vuxna och barn. Men så att man går till allmän psykiatrin, remitteras till utredningsteamen och de startar en utredning.
Det är ju för de som kanske går runt och är lite osäkra, då kommer man till slut till utredningsteamen. Och för de som är helt säkra, hur börjar man den processen?
Du måste gå samma väg, för att utredningsteamen tar idag inte emot remiss direkt från patienten. Vi har ju, annars har vi möjlighet inom sjukvården att skapa egen remiss, att man själv kan remittera sig till, ja, om man nu ska gå till ortoped eller kirurg eller vad man vill komma. Men utredningsteamen räknas som en subavdelning inom psykiatrin, så man måste gå till psykiatrin, men den väg måste man gå. Det slussar in till utredningstiden.
Mm. Så det är samma väg oavsett vilket håll man kommer ifrån?
Är man väldigt osäker och känner sig så, då kan man börja med att kanske media går på nätet och tittar och bara förstå vad det handlar om det hela. Så att då kan man inse att nej, men det här var ju inte riktigt det som jag kände.
Just det.
Det kan vara ett första steg.
Just det. Eller lyssna på när du berättar nu.
Det kan man också göra.
Men då måste man ha kommit så här långt i samtalet också. Så det är inte säkert att man hittar dit då. Du, att byta kön väcker ju en hel del frågor. Och flera av lyssnarfrågorna som har kommit in handlar om gråzonen, om man så vill. En återkommande fråga, jag kan inte ta upp allihopa, men en återkommande fråga som jag skulle vilja höra med dig kring det här då. När skulle du säga att man får börja gå till, inom citationstecken, det andra omklädningsrummet, oavsett om det är i badhuset, på gymmet eller vad man nu kan tänka sig?
Mm. Fråga fel person. Jag är inte miljöförstörd, så att, men, jag har aldrig förstått varför inte har unisex omklädningsrum och unisex toaletter. Men det förstår jag att jag är ganska ensam och kanske tycka. Rent praktiskt kan man säga att det är klart, är man på ett badhus i ett omklädningsrum och man kommer in och har en penis, det kan nog många uppfatta som störande, kan man säga. Och då är det helt enkelt kirurgin som är gränsen, rent utseendemässigt. Som sagt, själv personligen och en personlig fråga, så tycker att vem som helst, att det skulle kunna vara blandat redan från början.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nu har vi fått lite koll på hur det ser ut med könsbyte i Sverige och hur det i praktiken går till om man funderar på att... Ja, nu har jag skrivit byta kön. Jag måste påminna mig själv om att jag ser det sekunden innan jag säger det. Om man funderar på att bekräfta sin könsidentitet. Härnäst tänker jag att vi ska fokusera lite på hur dessa moment de facto går till. Och för den känsliga lyssnaren så vill jag redan i början här kanske säga att det kan bli lite väl deskriptivt. Och då är det helt okej att spola fram i avsnittet. Gunnar, kan du ta oss igenom hur det går till när man kirurgiskt går från man till kvinna?
Det är alltid svårt när man pratar så här i radio och poddar när man inte kan rita och visa bilder, men ni får blunda och försöka se framför det lite grann bildmässigt. Men när man pratar om själva könsorganet, det är inte bara könsorgan, vi kan ju operera bröst och sånt, vi börjar med könsorganet. Normalt sett vad vi har framför oss, det är då en person som har en penis, som har testiklar och som har pung. Egentligen kan man på början säga att likheten mellan en manligt och kvinnligt könsorgan är egentligen väldigt, väldigt stor. Det är samma vävnader. Samma vävnader anläggs från början som foster, och det är först vecka 8 som de börjar växa på lite olika sätt. Men allting finns där. Det vi börjar med det är att göra en vaginalkanal. Vi måste ha, det är ett skilj i mannen från kvinnan, att hos mannen ligger tarmen direkt mot urinröret. Men hos kvinnan finns en vagina däremellan. Så vi börjar helt enkelt med att öppna upp under pungen. Och så skiljer vi tarmen från urinröret så vi får ett håla rakt in där vaginan ska vara. Och om man skulle lämna den hålan, då skulle det bara växa ihop, för det är ett sår egentligen bara. Men då tar vi den hud som finns runt penis, tar bort svällkropparna, utom en liten bit utav ollonet som vi spar. Och där spar vi också alla de kärl och de nerver som går inifrån kroppen ut till den här lilla biten av ollonet. De nerver som för med sig sexuell känsel. Men då har vi då ett tomt hudrör kan man säga utav penisen. Om ni tänker nu att vi vänder det ut och in, så vi får sårytan på utsidan och syr ihop toppen. Och sen liksom stoppar in det i den här hålan vi har gjort, vaginalhålan. Huden sitter fortfarande fast här uppe mot magen till. Och puttar vi in den där, då får vi hudbeklädnad in i den här hålan helt enkelt. Som läcker fast den och innebär att hålan kan vara kvar och inte läka ihop. Den här huden som blir instängs där, det blir mer och mer lik slemhinna. För så fungerar kroppen att stänga in hud i mun exempelvis eller andra håligheter, då blir det mer och mer lik slemhinna. Så tittar man in efter en 6 månader, då ser det ut som slemhinna. Det finns lite skillnader, men utseendemässigt så är det väldigt, väldigt likt. Sen tar vi den här lilla delen av ollonet som är spart med alla nerver och allting. Och gör en liten klitoris av, sätter där klitoris ska sitta. Vi har kortat ner urinröret så att det blir lagom långt för ett kvinnligt könsorgan. Och tar fram det nedanför klitoris där man normalt sett kissar. Sen har vi då pungen kvar och den, när vi stoppar in den här penishuden in i vaginan, då puttas den åt varsitt håll. Och den kan vi då forma så att vi som yttre blygdläppar. Då har vi gjort det mesta, jag gör på en operation som tar 2 timmar ungefär. Och då har vi gjort det mesta där nere. Det vi normalt sett inte gör vid den här första operationen, stora operationen, det är de inre blygdläpparna och klitoriskappan. Orsaken till det, man kan göra vid samma operation också, det går bra att göra, men man tar till större risker då, därför att alla de kärl som försörjer den här huden som vi har inne i vaginan, den går precis just där. Och vi vill i alla fall alltid se patienterna efter 3 månader ungefär, för att det är alltid något man vill snygga till. Det är, vi har sagt, vi är inga trollkarlar, vi är inte perfekta, utan det är alltid en liten bit hud som vi vill snygga till eller någonting annat. Och därför tar vi alltid tillbaka patienterna efter 3 månader, och då gör vi den här klitoriskappan in i blygdläpparna och en tillfixning om det behövs göra någonstans där. Så går det till med könsorganet. Sen kan vi också hjälpa till med brösten. Man kan lägga in bröstimplantat. Det är precis på samma sätt som man gör på tjejer som har en kvinnlig identitet och en kvinnlig könsorgan. Man kan också operera rösten. Om man har svårt att få upp den kvinnliga rösten, då kan man operera struphuvudet så man kan spänna upp stämbanden så de blir mer på en högre pitch, alltså en högre tonläge. Vilket är väldigt ovanligt idag kan jag säga. Eller mer ovanligt tack vare att våra logopeder har blivit så otroligt duktiga under åren. Så att de allra flesta, de behöver inte operera rösten. De kan träna upp att komma i ett högre röstläge. Det var transkvinnor.
Det var transkvinnor. Fråga på det. Får man då, när man kommer till er, välja storlek på brösten?
Ja, inom rimlighetens gränser. En del får ju jättebra tillväxt av de kvinnliga könshormonerna. Får man det så är bonen att lägga in implantat. Naturligt är alltid bäst förstås. Men de som inte får det, då kan vi hjälpa till att lägga in implantat. Det gör vi ofta samtidigt som den här stora operationen. Så man gör det på en gång. Då kan man välja storlek. Man får prova med rispåsar innan så att man får välja en storlek som då är inom rimlighetens gränser. Det måste ju kunna gå att lägga in också. Men det brukar aldrig vara något problem. Personer, de är så välinformerade som väljer moderata och liksom lämpliga storlekar.
Och kan man njuta sen av samliv, eller hur fungerar med den biten när man är opererad?
Du har ju din klitoris som är gjort av vita ollonet, och där har du en sexuell känsel. Problemet i början kan vara att de får för mycket känsel, för vi spar ju alla de nerver som går ut i hela ollonet, men vi spar bara en liten bit av ollonet. Så att efter några veckor så är det inte ovanligt att de blir hyperkänsliga, vilket kan låta jättebra, men det kan vara väldigt jobbigt faktiskt att ha en väldigt, väldigt sexuell känsel där. Och sen när det är vaginan, då har du din vaginalhåla. Och den sexuella känseln inne i vaginan, det handlar mycket om tryck, framförallt mot urinröret och området där uppe. Så att de flesta kan ha penetrerande samlag och är njuta av det. Sen självklart så är det här kirurgi, och det innebär att det alltid finns personer som då olika anledningar, vaginan blir för trång och sådana saker, och att det inte blir som man vill på olika sätt och vis. Så att den här huden inne i vaginan som blir slemhinna, det finns lite skillnader mot en medfödd vagina. Och det är att den fuktar lite mindre. Mindre lubrikation som vi säger. Så att ska man penetrera sex så måste man ofta ha glidsläm. Och det andra det är att den har en lite större tendens att dra ihop sig. Alla vaginer vill ju dra ihop sig lite grann om man inte använder och inte har penetration. Men om man har en opererad vagina, en neovagina som vi kallar det för. Den har en större tendens. Så de här personerna måste dilatera. De måste alltså spänna ut vaginan kontinuerligt för resten av livet. I början gör de det 3 gånger om dagen. Har en gummistavare för oss, dildos helt enkelt. Så de stoppar in och har 20 minuter, tre gånger om dagen i början, sen två gånger om dagen, sen varannan dag, så mer och mer sällan. Men man hamnar nog vanligtvis på kanske en, två gånger i veckan. Att man måste dilatera vaginan för att den ska hållas öppen. Antingen det, eller att man har ett fungerande penetrerande sexliv. Så jag brukar säga att jag är nog den enda doktorn som får skriva ut sex på recept. För att har du penetrerande sex, då bör du inte använda stavarna. Utan antingen eller.
Men det är liksom ett måste egentligen, för att annars kommer det att dra ihop sig för mycket.
Ja.
Jag förstår. Och en av våra föreställningar är ju att det blir bättre resultat kirurgiskt att gå från just man till kvinna än vice versa. Stämmer det?
Ja och nej. Vad som är lättare att gå från ett manligt könsorgan till kvinnligt är att ett manligt könsorgan ligger väldigt mycket vävnad på utsidan. Vi har mycket att jobba med. Det finns gott om material. Men åt andra hållet, när vi ska göra ett manligt könsorgan, då har vi mindre tillgång till vävnad här nere. Så då måste vi antingen flytta ner vävnad, man kan flytta ner ett rör av hud från var som helst på kroppen egentligen, eller använda det som finns där nere, och då får man räkna med ganska liten penis. Så att på det sättet så är det inte lättare, men bättre resultat. Sen rent tekniskt så kan man säga att det är fler tekniska moment när man gör ett kvinnligt könsorgan än på ett manligt. Så att då kan man säga att det är lättare att göra ett manligt. För ett kvinnligt könsorgan så får du ett könsorgan som i stort sett ser ut och funkar som ett, ja, vilket kvinnligt könsorgan som helst. Men på manliga sidan så har vi då ingen metod som är helt perfekt. Och därför har vi två.
Ja, och det är en utmärkt och nästan läskigt vältajmad cue. För min fråga är, hur är det nu då när man går från kvinna till man?
Och som sagt, då har vi ingen perfekt metod. Och går man till en läkare eller en kirurg och han säger att, det finns, eller hon säger att det finns flera olika sätt att lösa det här, då ska man bli nervös, för då är det ingen som är perfekt. Har man en riktigt bra metod, då har man bara en. Men det har vi inte här, utan här kan vi två sätt. Det ena, det kallar vi inte äldre varianten, det kallar man för falloplastik. Och det bygger på att man flyttar ner, för massage så har man lite ont om material här nere. Och då kan man flytta ner ett hudrör som man kan ta på armen eller ryggen eller benet eller ljumsken. Här kan, ja, med dagens teknik kan vi flytta nästan var som helst ifrån. Men i slutändan blir det samma sak, det vill säga det blir ett rör av hud, fett och kanske lite muskel på om man tar det någonstans. Och det hudröret kan man sedan skulptera. Vi kan tatuera ett ollon, vi kan göra ollonfåra, vi kan lägga in testikelproteser och göra en pung, ytterblygdläpparna. Så man kan göra en penis som ser, vi säger, hyfsat bra ut. På några meters håll går det, sitter man så här nära och tittar som du och jag med två meter från varandra och tittar, då ser man att det är något som är opererat. Man ser är, man ser att färgmatchen inte stämmer. Rent visuellt så är den halvbra, kan man säga. Funktionellt så saknar den väldigt mycket, därför att den har ingen sexuell känsel. Man kan få beröringskänsel men inte sexuell känsel. Man kan på inte stånd av sig själv utan måste ha andra hjälpmedel. Man får lägga in olika, det finns olika typer av silikonstavar, det finns pumpsystem och sådana saker. Men någon form av hjälpmedel för att kunna få stånd på det. Och man kan inte räkna med att kunna stå och kissa med den. Andra varianten, det är vi kan för metaplastik eller metaoidoplastik. Den är tvärtom, den bygger på att man använder det som finns där nere. För de här personerna, de får ju då sagt hormonbehandling. Och de flesta som kommer till mig har ju kanske stått ett par år på hormonbehandling. På manliga könshormoner. Och då tillväxer klitoris. För de här personerna då, som har tillväxt kvinnligt kön i födseln. En klitoris, den är under hela livet. Kan man kicka igång den med testosteron med manliga könshormoner. Annars då, om man tillväxt manligt kön i födseln. När vi har genomgått till vår manliga pubertet. Då stängs de här receptorerna i penis av. Så att all reklam du får om testosteronpiller och sånt där, det funkar inte, det växer inte. Men däremot, en kvinna som får testosteron, plötsligt börjar klitoris gå in i manlig pubertet och tillväxa. Så den blir betydligt större än det på en kvinna som inte har fått testosteron. Och den här förstorade klitorisen, den kan vi då använda. För den ligger ju gömd till stora delar. Man ser klitoris, det är bara några procent, själva toppen, själva ollonet på den. Resten ligger gömt under klitoriskappan och mot blygdbenet. Och det kan vi ta fram alla de här. Sen använder vi vaginans tak. Och vaginalslemhinna är väldigt, väldigt lik den slemhinna som finns inne i urinröret. Och sen är det en kontinuitet mellan urinrörsmynningen och vaginans mynning. Så vi kan helt enkelt göra, vi kan fälla fram den här slemhinnan och göra ett rör utav det. Och sen använda in i blygdläpparna till att göra en penisstam. Och ytterblygdläpparna till att göra en pung och lägga en testikelproteser i. Och då får man en peniskonstruktion där för- och nackdelarna är precis tvärtom mot den förra jag berättade om. För att den här har sexuell känsel, man kan få stånd med den, man kan stå och kissa med den. Den ser ut precis som en penis, men den blir som en tum ungefär. Så den har storleken emot sig. Medan den andra, det var storleken som har stora fördelar med den andra. Så här måste man personen helt enkelt välja. Vi pratar mer om vissa bilder, diskuterar för- och nackdelar. Och sen får man tänka efter, de får tänka efter, vad är viktigast för mig? Är det viktigaste att jag kan fylla byxan bra. Är det viktigast att jag penetrerar sex med en partner och tillfredsställa henne eller honom? Ja, då är det den stora som gäller. Är det viktigast för mig att jag kan sätta mig i en bastu och ingen ser att den opererar utan tror att bara att det är en väldigt liten penis? Ja, då är det den lilla. Vill jag kunna stå och kissa garanterat? Ja, då tar jag den lilla.
Du sa att den stora med falloplastik, den har ingen sexuell känsel?
Nej, inte sexuell känsel. Beröringskänsel kan man få, men inte sexuell känsel. Den har man kvar i klitoris då, som ligger under. Det man kan göra det är att man kan då fälla upp klitoris och lägga den precis vid den här penisbasen på den stora. Och då kan man ibland känna när man har penetrerat sex att när den går i botten så att säga, så kan de inte ute på toppen på den, men nere vid basen.
Ja, för jag tänkte bara fråga, kan de individerna sen få orgasm?
Mm. De har ju sin klitoris kvar. Vi tycker det här låter väldigt komplicerat, men jag pratar med personer, så många av dem skrattar och säger, men jag har varit ihop med min tjej i 15 år, det här löste vi för länge sedan, vi har så bra så att det finns andra sätt att stimulera än att stimulera toppen på penisen.
Mm. Ja, snyggt. Bara så att då har vi det tydliggjort också. Varför transplanterar man inte en penis?
Mm, det är en väldigt vanlig fråga.
Ja. Jag säger, Satan, då var man inte unik där. Men
det finns till och med ett namn för det. Men det har ju utförts några få i världen penistransplantationer. Alltså från en avliden person till en levande person. Det är väl 3-4 stycken i stort sett som är publicerade. Det är en som har en kvar, tror jag. Det har inte varit person med könsdysfori. Utan det var personer då som har varit med canceroperationer, stora olyckor och sådana här saker. Och varför orsakar man inte göra det oftare då? Och inte på den här patientpersongruppen med som var könsdysfori. Jo, vi känner till det här med bortstötningsreaktion. Att flytta en organ från dig till mig så stöter min kropp bort den. Känner igen att det inte är min. Därför måste man då sänka immunsystemet. Som man gör vid njurtransplantationer, hjärttransplantationer, lung, ja, alla de här transplantationerna. Med ganska mycket risker givetvis. För att ta bort immunsystemet så får man då större risk för infektioner, cancer och sådana saker. Problemet för oss är att hud, det är det absolut mest immunogena organ vi har. Det innebär att ska man transplantera någonting med hud på, vilket penis har, då får man trycka tillbaka immunsystemet många, många gånger starkare än om man transplanterar ett hjärta exempelvis. Och det innebär att de här riskerna blir ju skyhöga. Och då ska man väga risker mot vad man kan vinna. Och då har de här personerna har ett fungerande sexuellt organ. Den här personen har exempelvis en klitoris med full sexuell känsel. Som man kan stimulera och få sexuellt. Ska vi då transplantera? Då riskerar vi dels alla de här komplikationerna på grund av att vi trycker tillbaka immunsystemet. Dels riskerar vi att förstöra den sexuella känslan. För då ska vi försöka använda de här nerverna till klitoris för att koppla till den här penisen. Som löper en väldigt, väldigt stor risk att genomgå en bortstötningsreaktion. Man får räkna med att den här kommer någon gång stötas bort. Även om vi trycker tillbaka immunsystemet till botten nästan. Så förr eller senare kommer det stötas bort från kroppen. Och då står det utan någonting.
Pågår det forskning på liksom penistransplantation? För jag tänker, det är ju inte ett litet fält och en liten sak att försöka lyckas med.
Mm. Nu är vi mer inne på det medicinska egentligen.
Mm.
Därför att det perfekta peniskonstruktionen, det är ju egentligen det, är det vi kallar för metoidoplastik, den här klitorispenisen vi gör. För det är precis samma vävnad och samma material. Det är ju en perfekt penis egentligen, men den blir så liten. Och då har vi flera forskningsprojekt på gång och har genomfört och håller på gång nu också. Och tittar på, kan man få den här bli större? Kan få den att växa? Och en tanke är då att kunna stimulera den med lokal testosteron på plats när den är opererad och sedan den fortsätter växa. Det har vi gjort en sån studie där vi fick fantastiska resultat på ett par patienter, men 3 av 13. De andra 10 hände ingenting med. Och det håller vi titta på just nu. Varför är det så? Vi måste ha en metod så vi kan säga till patienterna att det här är 90% chans att det funkar. Annan tanke är att kunna odla de här pisen vi gör. Vi odlar ju hud till brännskador och sagt urinrör odlar vi till folk som behöver det. Och brosk och ben och sådana saker. Ska man kunna odla de här cellerna som finns inne i svällkropparna, odla upp dem och transplantera tillbaka? Det händer mycket, vi tittar mycket på möjligheter, men det handlar framförallt om ja, hur vi kan hjälpa kirurgin på olika sätt.
Och om vi hoppar liksom till efterförloppet då, vi har liksom genomfört operationen. Vilka möjligheter finns det nu att ångra sig?
Mm. Då kan man säga att på vilket håll man har gått då, så att säga. På en transman, där vi gjort en senfalloplastik exempelvis, alltså en stor penis, då har man ju alla möjligheter, för då har vi inte rört så mycket egentligen. Man kan ju ta bort den här penisen. Tar man bort falloplastiken, då är penisen borta. Har man inte genomgått en vaginektomi, det sa vi inte förut, men de här patienterna erbjuds också att ta bort hela vaginan. Även om vi metoidoplastiken använder vaginaltaket så är en rest kvar. Men har man då kvar vaginan, då har man ju det man ska ha där nere. Om man har inte rört klitoris och inte gjort någon operation på den, ja då finns det också där. Så då kan man rent genitalt gå tillbaka väldigt bra. Har man gjort en metaplastik som vi kallar det för det, ja då kan man försänka den här klitorisen igen. Då har man ju saknat i vaginaltaket om man har gjort ett urinrör. Men själva klitoris kan man backa tillbaka på. Däremot brösten på en transkille har man gjort en mastektomi som vi kallar det, där man tar bort brösten, som i stort sett alla gör. Där kan vi inte återställa, det har man de är man har. Så efter att vi har tagit bort brösten. Man kan lägga in bröstimplantat, visst, bröstproteser kan man göra. Att man får tillbaka volymen, men är det nu sådana saker finns kvar. Men det största kanske där, det är ju då de manliga könshormonerna. För som sagt, ger man en kvinna manliga könshormoner i 6 månader så blir man väldigt manlig. Du får det här utväxten som vi pratade om här, större haka, näsa, allt sånt här, skäggväxt, hårväxt på kroppen. Och det backar inte tillbaka, även om man slutar med testosteron. Och man kan hälla i så mycket kvinnliga könshormon som helst, men det finns kvar där. Och det kan man inte backa på. Och ett andra håll, vi pratar om en transkvinna. Ja, där genitalt så kan vi ju inte kirurgiskt backa tillbaka på något sätt nästan. Där har vi tagit bort penisvällkroppar och allt det här. Så att där är det ju rent kirurgiskt inte möjligt. Däremot så är det kvinnliga könshormonerna påverkar den manliga kroppen väldigt lite egentligen, rent utseendemässigt. För att skulle man ge mig just ren nu så skulle inte min haka och alltihopa backa tillbaka. Så funkar det inte. Så att då kan man tänka sig att visst, rent kroppsmässigt så kan det gå tillbaka till att se ut som man igen. Men inte genitalt, inte könsmässigt.
Just det. Finns det någon som försökt ändra tillbaka vid olika stadier i processen? Och hur vet man i så fall när gränsen är passerad?
Jag skulle säga, som transman, då är det kanske ett av de största milestonesen, det är då du sagt när du har börjat med manliga könshormoner. För att du förändras så otroligt mycket av testosteron som du inte kan backa tillbaka på. Och återigen, här nere kan man då, i vissa fall så kan man ju återställa det genitala, det könsmässiga vi har gjort. Men könshormoner går inte att backa på. Och på en transkvinna däremot, då har du sagt om kvinnliga könshormonen så lite effekt åt det hållet. Du har ju kvar din manliga, med din manliga ansiktsdrag, din manliga skelett och så vidare. Så där är det ju den genitala kirurgin som är stora gränsen.
Och hur många skulle du säga är det enligt din erfarenhet som faktiskt ångrar sig?
Det är väldigt få. Statistiskt sett vet vi att det är bra bit under 1% som då säger att de kanske ångrar att processen har gått igenom. Det vi också vet är att många av dem säger att de ångrar inte. Ja, det här med att de plötsligt inte är längre könsdysforiker. De vet vilken könsidentitet de har fortfarande. Men att processen som har gått igenom har varit alldeles för jobbig för det man har åstadkommit i andra änden. Och det är ofta då transkvinnor som då upptäcker att de har det här manliga utseendet alltihop, att de passerar inte. Hur mycket vackert kvinnligt könsorgan de än har, så ser folk ändå på ansiktet att du är ju man. Och då kan de ångra dig. Sen finns det någon väldigt, väldigt sällsynt som då vill backa tillbaka och sagt att byta juridisk kön och kirurgisk kön. Då har ju diagnosen varit fel från början. Men det är som sagt, vi läkare är inte perfekta, varken du eller jag. Så att självklart kan utreda någon enstaka gång helt enkelt ha fel. Men det är extremt ovanligt att man försöker genomgå en kirurgisk väg tillbaka. Det är väldigt, väldigt extremt. Det är någon enstaka jag har sett under hela karriären.
Och varför jag frågar överhuvudtaget är ju för att när jag också har gjort lite efterforskningar inför vårt samtal, så finns det ju ändå en viss debatt som kommer återkommande kring det här med att man inte ska låta förändringen ske för lättvindigt, eller vad man ska säga. För att det ibland ändå i teorin och kanske i praktiken också bedöms finnas ett visst psykiskt illabefinnande hos vissa som man själv kanske övertygas kring av olika anledningar beror på könsinkongruens, men att det kanske inte är så egentligen.
Ja, det har rätt, och det stämmer att det finns en stor samsjuklighet, man säger. Andra typ ADHD och Asperger och sådana saker. Framförallt hos transkillar, som är mycket mer förekommande där än bland en cis-befolkning. Och det har man ju debatterat väldigt mycket inom psykiatrin, vad det beror på, om det är en koppling eller om det är helt enkelt så att du lever i den här fruktansvärda situationen och att du då påverkas åt något håll, eller om det finns en samsjuklighet som är i sig.
Just det. Vad säger du om jag säger att man kan växa ifrån känslan av att vara född i fel kropp?
När jag började, då var det ganska många äldre. För det var de som sökte psykiatrin på 70-80-talet och fick höra att de var psykiskt sjuka och skulle bli botade med slänggungor och kalla isbad. Och det gick ju inte då. Och då visste de överlevde, de klarade sig, tog inte livet av sig, vilket väldigt många gör. Och då har de försökt leva då i den här rollen de tilldelades vid födseln. Och sen när då samhället har gått framåt och de förstår att de kan få hjälp med det här, då dök de upp och kanske var 60, ibland till 70 år gamla. Men alla de berättade samma sak. Ja, men det här jag vet att de sen jag var 6 år eller 7 år. Jag alltid kände mig alltid jag var liten. Jag kände mig alltid fel att jag ville inte heta Peter. Jag heter ju Jenny. Jag ville inte ha killkläder och sådana saker. Och då är det personer som har trots allt gått genom livet och fått så mycket mot sig. Bara höra att de är psykiskt sjuka, att det är ju konstigt som tänker så här utav vården. Och ändå så sitter det kvar. Så jag har väldigt svårt att se att man ska kunna växa ifrån det. Sen ska man inte backa ner till väldigt unga personer. Det vet vi inte, ska jag vara ärlig nu och säga. Vi vet ju inte nu om man börjar utreda personer som är 8-9 år gamla och som man tycker det här är en könsdysfori. Hur många av dem har kvar det sen när de är 18 år? Och det är det som ligger i den här debatten. När ska man börja med behandling och sådana saker? Den jobbasperioden för en transman är ju ofta under puberteten exempelvis. När man märker att den här kroppen som fram till puberteten var ganska kvinnlig egentligen. Och så plötsligt så börjar alla de här groteska manliga dragen. Och det är klart, då är en, där har ju risken för suicid väldigt stor. Då kan man hjälpa dem idag med stopphormoner som bromsar det här. Vänta med det med puberteten och se hur mår personen nu. Och då märker man då att men det här är, vi är ännu mer säkra på att det här är könsdysfori. Så kan man sätta in då en könskonträr pubertet. Att man får då könshormoner, kvinnliga i det här fallet då, könshormoner. Så man får genomgå den pubertet som man har identitet. Och då man har de här delarna som inte innebär att man opererar. Och hjälpa dem. Då ser jag inte någon anledning att man ska skära i dem före 18 års ålder egentligen. Utan då, nu finns det metoder, det finns hjälp så att de kan gå igenom den här perioden på ett acceptabelt sätt.
Bra svar. Det finns ju också en yttring, tillika en lyssnarfråga som har återkommit några gånger. Att det också skulle vara lite trendigt numera, som också skulle kunna förklara en del i den här ökningen. För mig som person som står lite på sidlinjen mot det här området så känns det helt overkligt att man genom en trend skulle vara beredd att genomgå hela den här omfattande processen. Men så kanske där.
Jag tror inte att de som kommer så långt så att man har diagnosen och ansöker om tillstånd och sådana saker hos Socialstyrelsen och kommer till kirurgi. Där är det svårt, kan jag inte säga att det ska vara en trend egentligen. Utan där är nog att den delen har ökat. Det beror nog mer på att vi har minskat mörkertalet. Att det var väldigt många, det är sagt i början på 90-talet när jag började med här så hörde jag otroligt mycket historier med det att man fick ingen hjälp, tänker du. Man tog livet av sig eller försökte man på något sätt hanka sig fram för att vara det kön som samhället hade bestämt att man skulle vara, fast man inte var det egentligen. Och de grupperna, nu när det finns större acceptans och vi pratar om det, vården förstår vad det handlar om. Gick du till en vårdcentral, kan tänka på 70-talet, och sa att du var kvinna fast du hade en snopp, så hade de säkert fått en remiss till någon psykvård som inte handlar om könsdysfori, tror jag. Så att det är nog den delen. Sen vet inte jag, men kanske om man pratar väldigt unga, tonåringar och sådana saker, skulle kunna finnas en trend där att man liksom ändå under en period vill vara kille eller tjej för att man inte är det. Jag vet inte.
Men kanske inte att trenden tar den hela vägen till operationsbordet?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Ett stort kapitel som rör könsinkongruens eller känslan av att vara född i fel kön är den psykiska ohälsan som följer med och som vi varit inne på nu. Och jag tänker att vi ska försöka undersöka lite närmare. Först och främst kanske, hur ser det ut med förekomst av psykisk ohälsa bland de som genomgår den här typen av förvandling?
Mm, den är väldigt hög. Det kom ett arbete ganska nyligen faktiskt, ett väldigt spännande artikel, för det är med ett svenskt material, i hela svenska materialet, och det är en svensk forskare tillsammans med en amerikansk grupp som har gått igenom en jättestudie. Man kom fram till det att personer då som innan man genomgår könsbekräftande kirurgi, men man har då fått tillstånd som man vet om att diagnosen är rätt, de har i alla fall 6 gånger så hög förekomst av psykisk ohälsa. Man har 6 gånger så hög frekvens av inläggning på grund av suicid, att man har försökt ta självmord. Efter könsbekräftande kirurgi, det var väldigt roligt för oss när vi såg den här stora studien, för efter könsbekräftande kirurgi så sjunker det här både psykisk ohälsan och frekvensen av inläggningar på grund av suicid. Och det mest spännande, det var att man följde de här gruppen under 10 år. Och under de 10 åren så fortsatte den här sänkningen av psykisk ohälsan och suicidfrekvensen. Inte ner till samma nivå som en cis-population, alltså icke-könsdysforiska människor i Sverige. Men signifikant sänkning varje år, upp till 10 år. Följden att när man tar tag i det här, så här material, och det är svenskt material, det är att vi är ju ett fruktansvärt registrerande land. Så att därför den amerikanska gruppen, som är en jättekänd stor forskargrupp, de kunde inte göra i USA för att de har inte de här siffrorna. Men kunde ha ett svenskt material, då kunde de få fram då 10 år tillbaka exakt hur många inläggningar de har lagt in, när de inte, och så vidare. Nu vet vi på svart på vitt att man får en kraftig sänkning av psykisk ohälsan och suicidförekomsten. Men återigen, inte ner till samma nivå som en cis-population. Du har fortfarande ett högre suicidrisk även 10 år efter det genomgår könsbekräftande kirurgi. Det är inte en quick fix det här. Det är inte så att kommer du som man till mig och jag gör ett fantastiskt könsorgan och gör jättefina bröst och så vidare. Det är inte så att bara pang, världen blir full med rosor och så ska gå på. Utan du har fortfarande dina manliga drag. Du kommer fortfarande vara svårt att passera på många tillfällen och sådana saker. Skulle man stratifiera upp det här materialet, kan jag gissa, det har man inte gjort med begissning. Det är att det finns de som mår fortfarande 10 år senare mår jättedåligt. Beroende på att de inte fortfarande inte kan passera. Att varje gång du går ut så ser folk, men det är en kar det där som har klänning på sig. Medan några mår säkert fantastiskt bra, de som liksom kan passera, som har kanske kommit in det här tidigt innan de har ansiktet för manligt och så vidare. Så det var jättespännande att kunna titta på om det finns två grupper med gissning.
Den här forskningen, är den i Sverige eller är den internationellt? För jag tänker, hur ser det ut i andra länder?
Mm. Det finns viss forskning internationellt också. Framförallt på Gent, till exempel Holland och Belgien har mycket forskning kring det här. Som i alla fall, de också ser att det är en markant sänkning av psykisk ohälsa och suicidfrekvens. Men just den här studien med svenskt material, det är nog som kommer precis nyligen här. Det är en av de bästa.
Gunnar, innan vi börjar avrunda. Det är ett gediget samtal här. Jag tycker det här är så intressant. Jag sitter och lär mig hur mycket som helst. Men innan vi börjar avrunda så kan vi faktiskt inte komma ifrån, tycker jag, att det här är ett ganska kontroversiellt ämne. Inte alltid så lätt att kritisera. Och också för att upplevelsen är att ämnet könsdysfori, könsinkongruens, könsbekräftande kirurgi kan väcka väldigt många känslor. Och det skulle ju faktiskt inte förvåna mig om många av lyssnarna kommer återkomma med både frågor och funderingar efter att ha hört detta. Och då kommer jag hänvisa dem i varm hand till dig. men på det spåret, vilken är den mest kontroversiella frågan kring det här området?
För mig personligen finns inga kontroversiella frågor, för jag tycker man ska diskutera allting. För det finns mycket åsikter ute självklart, och det beror ofta på okunskap. Exempelvis en man hör väldigt ofta det här med, varför ska de byta kön för? Han är ju kille och han gillar killar, då är han väl homosexuell. Det är en sån här klassiker. Då har man inte förstått skillnaden mellan sexuell läggning eller sexualitet och könsidentitet. Det är en typisk sån här, som jag tycker är inte kontroversiell, men det bygger på väldigt stor okunskap.
Mm.
Jag personligen kan ju säga att min dröm är att det här med kön ska bli mindre kontroversiellt, att man inte ska behöva operera sig, att du ska kunna leva som man fast du inte har en snopp eller vice versa. Och det är intressant, det kan jag säga, att det tycker jag mig märka, att det är fler och fler transkillar som väljer att inte operera sig genitalt, inte göra en snopp. Nu är de metoderna inte lika bra som transtjejer förstås, men de ser att det fungerar väldigt bra, kanske förhållande med en heterosexuell tjej sedan 10 år tillbaka, och det funkar alldeles utmärkt. Mer åt det hållet när det gäller transmän än transkvinnor. Det verkar mycket lättare för en transman att leva ett normalt liv sexuellt också utan snopp än det för en transkvinna att leva ett normalt sexuellt liv med snopp.
Mm. Det är så här små detaljer bakom kulisserna, ja. som man kanske inte riktigt vet varför. Vi nämnde det här förut, så vi får se om det är så att vi gör någon ihopklipp eller hur vi nu gör. Men en rubrik i debatten är att kön enbart skulle vara en social konstruktion. Och vi ska försöka att inte bli för politiska här. Och du har sagt att du kanske inte riktigt håller med om det. Och hänvisat till historia och där man tidigare har försökt med olika experiment. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan könen?
Du menar, förutom det här med att kunna fickparkera en bil?
Exakt, okay. det är exakt bara det jag tänker på. Och att kunna grilla.
Ja, det är också just det.
Ja, det får man inte glömma.
Det är väl konstigt. Det där är könskonstruktionen i och för sig. Nej, men för mig som kirurg givetvis så är det ju själva det fysiska. Och då återigen som är klart för sig att skillnaden i det fysiska är mycket mindre än vi tror. Att vi har exakt samma vävnader överallt i kroppen med de kvinnor. Det är bara en tillväxt på olika sätt. Men att en kvinnas bröst, nu ska vi också tänka på att vi ser dem som en grupp. Det finns givetvis ytterligheter i både manliga grupper och kvinnliga grupper. Men att kvinnor får lite större bröst, män normalt sett, eller statistiskt sett lite längre. Får lite grövre käk och sådana saker. Men det är samma vävnader. Så att egentligen är skillnaden rent fysiskt väldigt, väldigt liten. Man ska vara ärlig.
Så väldigt, väldigt små skillnader, även då biologiskt,
ja,
fysiologiskt.
Det är väldigt få små skillnader. Sen det här med hur man då beter sig, det här med social konstruktion. Det finns fler lastbilschaufförer som är män än kvinnor. Sådana saker, det är väl säkert en konstruktion. Men det tror jag, det håller på att slätas ut nu, tror jag, på olika sätt i många områden. Men identiteten, där vet vi sen, som sagt, flera studier att det är ingenting man kan bara socialt trolla bort. Hur mycket den försöker uppfostra din pojke, om det nu är en pojke med manlig könsidentitet, till en flicka. Så går det inte.
Nej. Det finns liksom ändå en skiljelinje där någonstans. Ja. För många, men inte för alla.
Inte för alla, precis. Det finns de som då inte känner att de tillhör varken har manlig identitet eller kvinnlig. Det vi kallar för icke-binära.
Mm. Och det är ett viktigt medskick idag, tycker jag. För det är också lätt, oavsett om det är i debatten bakom liksom stängda dörrar eller om det är i den öppna debatten, att man lätt också själv identifierar sin egen verklighet med och applicera den eller tillskriva den på andra och då kanske inte känner igen sig och därför tycker att men så kan det inte vara. Men bara att du är ju lite av ett levande bevis på att du möter dem dagligen som inte vill stoppas in i fack och vissa som redan instoppade ett fack men de tycker det är fel fack. Mm. Och så. Vilka utmaningar skulle du säga att du står inför som operatör och specialist på det här området idag?
Två saker. Dels det vi är inne på förut, det här med hur gör vi den perfekta penisen så vi slipper välja mellan för- och nackdelar. Det vill säga att kunna göra den här metoidoplastiken, klitorispenisen, större. Det är en stor. Men det största problemet nu som vi ser, det är just de här personerna som får hjälp under puberteten med stopphormoner och det vi kallar för könskonträra hormoner. Det vill säga en person som har tilldelats manligt kön vid födseln men som har en kvinnlig könsidentitet och som då får gå igenom en kvinnlig pubertet under puberteten och som då inte får någon penistillväxt. För då står vi där återigen med en person som då inte har penishud som vi kan nog för att kunna täcka vaginan. Och där tittar vi just nu på massa olika möjligheter. Man kan tänka sig att transplantera hud, men inte lika bra. Tarvaginer har vi kunnat göra i många, många år. Det har vi bara som värsta, sista nödlösning för det blir en betydligt sämre vagina. Senaste nu är att kunna använda bukhinnan. Att kunna helt enkelt göra en, flytta ner bukhinnan och klä vaginan med den. Och det tittar vi noga på nu, om det skulle kunna vara en variant. Vi har vårt möte här sagt snart, vårt nationella möte har bjudit in.
Nu klockan 18.
Nej, inte 18, nej. Några veckor. Då har bjudit in en av mina kompisar från USA, Marcy Bowers, som är en jättekänd TS-kirurg som själv är könsdysforik faktiskt, har bytt kön från man till kvinna.
Om du får säga lite och säga om vad du hoppas att ni befinner er om 20-30 år.
Alltså drömmen, vilket är en utopi så jag kommer inte inträffa, men drömmen vore att jag inte behövde operera något. Jag var för gammal, men att mina yngre kollegor inte skulle behöva göra någon könsbekräftande operation egentligen. Att fokus på själva könet blir mindre och mindre. Att det är inte så himla viktigt att du har en snopp eller snippa, utan det är personen bakom som är viktig. Och som sagt, jag tycker mig märka kanske, jag är väl i front att se det här tidigt, men att det går dels åt det hållet faktiskt. Men när man är mer rationell så kanske så långt kommer inte ha nått på 20-30 år. Utan då ser jag väl att dels att vi har löst det här med peniskonstruktionen. Att vi kan göra en större metaplastik helt enkelt. Då har vi en perfekt penis. Och sen förstås att vi löser det här med de personer som nu kommer med väldigt, väldigt små snoppar. Men det kommer vi lösa. Det finns det metoder redan som vi är på gång. Så att...
Spännande. Det ser vi fram emot. Mm. Och utvecklingen där i. Du Gunnar, vi börjar komma till upphällningen. Och det börjar bli dags att komma tillbaka till våra inledande föreställningar som vi började med för att se om vi blivit lite klokare eller inte. Mm. Barn och ungdomar får bestämma sig för att genomgå könsbekräftande kirurgi utan att föräldrarna kan göra något åt saken.
Svar nej, utan det är 18-årsgräns som gäller.
Så det är falskt alltså?
Det är falskt.
Känslan av att vara född i fel kropp är oftast en missriktad känsla av annat psykiskt illabefinnande.
Det finns en samsjuklighet, men jag ska inte säga att det ofta är... Om det är så att det är en annan psykisk sjukdom som ligger bakom, då sållas det ut under utredningen.
Just det. Så falskt. Könsbyte... Förlåt. Nu var jag där igen. Jag bara läser rakt av. Könsbekräftande kirurgi minskar förekomsten av psykisk ohälsa och suicid.
Det kan vi säga säkert idag.
Bra, sant. Könsinkongruens går att växa ifrån.
Skulle jag säga nej. Av det jag upplevt under de här 30 åren kan jag säga att nej. Om vi pratar mycket unga människor där det kan vara väldigt, väldigt svårt att ställa diagnos. Men har du väl fått diagnosen könsinkongruens eller könsdysfori, då ska jag säga att då tror jag inte man kan växa ifrån det.
Nej. Om man genomför könsbekräftande kirurgi finns det ingen återvändo.
Som sagt, ja nej. När det gäller genitalt, nej. Man kan inte vända tillbaka när det gäller ett kvinnligt könsorgan som jag har gjort. Manligt könsorgan under vissa förutsättningar, beroende på vad man har gjort, kan man gå i alla fall delvis tillbaka. Hormonbehandlingen när det gäller transmän som har fått testosteron, det går inte tillbaka. Om man avbryter kvinnliga könshormoner, effekten är så liten så att där kan man säga att ja, delvis kan man gå tillbaka.
Så, mitt emellan. Könsdysfori går hand i hand med sexuell läggning.
Nej, inte alls.
Snyggt. Du Gunnar, är det någonting annat nu? Nu har vi gått igenom väldigt mycket. Är det något annat som vi inte har tagit upp som du skulle vilja skicka med lyssnarna innan vi tackar för dagens samtal?
Det finns mycket att prata om. Så att, det här med att det finns en högre psykiatrisk ohälsa när man kommer innan kirurgin. Det gör ju också det att vi måste inte bara titta på patienten. Det här är en lämplig person att operera rent fysiskt. Utan det händer ju inte sällan att vi ber utredarna, psykiatrikerna, en gång till prata med den här personen och se att personen är psykiskt stabil. För det är en viktig sak också att utredarna, det är inte bara att de ska ställa rätt diagnos, de ska också hjälpa oss med att personen är psykiskt stabil. Och för har du levt kanske, säger vi 40 år i fel kropp, du vaknar varje morgon, tittar i spegeln och så stämmer det inte alls med vad du känner här uppe, med vad du ser här nere. Det var ju inte konstigt att bli psykiskt påverkad, att man får en psykologisk påverkan. Och det är någonting som de måste innan då se till att de får den hjälp som behövs om vi är stabila nog. Och det har hänt att vi har opererat personer som inte, som då har gått igenom det här utan att det upptäcks, och som kanske får en psykos dagen efter kirurgin. Och det kan säga, det är inte roligt.
Nej.
Vare sig för kirurg eller för patient.
Så viktigt med en gedigen och rigorös utredning, ja, och kontroll så att det sker ordentligt.
Ja, men det är faktiskt det. Det kommer man inte ifrån.
Nej. Nej, det är viktiga kloka ord och ett bra avslutande inspel tycker jag. Du Gunnar, stort tack för din tid. Och för din kompetens och för att du har hjälpt mig och lyssnarna att få en unik inblick i världen kring, nu ska jag inte säga könsbyte för sista gången, även så sa jag det i alla fall, kring könsinkongruens, könsdysfori, såväl som samhällsfråga och medicinsk utmaning. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv, vad roligt att vara här.
Avsnitt 30 med Gunnar Kratz, en av världens främsta kirurger på kön. Done. Nu tar podden ett litet uppehåll för att ladda för säsong 4. Sprid, betygsätt och kommentera gärna för att möjliggöra nya avsnitt och hjälpa mig att bli ännu bättre. Har du förslag på gäster, ämnen eller andra tankar och idéer, tveka inte att höra av dig direkt till oss på kontakt@sjukafakta.se eller via vårt Instagramkonto sjukafaktapodcast. I vår är jag inbjuden att livepodda för första gången, något som känns helt overkligt men som blivit verklighet tack vare ditt och andras stöd och spridning. Mer info om detta längre fram. För sista gången denna säsong. Må gott, var dig själv och tro inte på allt du hör.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.